Och jag var ett hopplöst fall. Det var jag. Det var ingen som trodde att jag någonsin kunde liksom ta mig ur det här. Polisen tyckte jag var hopplös. Ja, men ingen trodde på mig verkligen. Och jag trodde knappt på mig själv heller. Jag har alltid varit nyfiken på droger egentligen sådär. Och jag har alltid sagt att om jag ska börja med droger så kommer jag säkert fastna i det. Så att jag har väl ändå haft en viss distans till det med tanke på mina föräldrar då. Men nu kom det väldigt nära.
I den här podden möter vi Diana. Redan i tidiga tonår börjar hon dricka alkohol för att stärka sitt självförtroende. Och när drogerna kommer in i hennes liv så mår hon ännu bättre. Men drogerna blir tyngre och till slut blir hon bostadslös och hamnar på gatan. En dag håller hon på att bokstavligen dö av sitt missbruk. Och livet vänder och tar en ny riktning. Det här är Dianas berättelse.
Jag föddes in i en fosterfamilj kan man säga. Mina biologiska föräldrar var missbrukare. Och polisen kom hem till min mamma en gång. Där ena polisen tog mig och körde mig till min dagmamma och jag blev LVU-placerad. Senare så blev den polisens familj min fosterfamilj. Så jag är uppvuxen med dem, två fosterbröder. En som är gravt utvecklingsstörd.
Hur gammal var du när du hamnade i den här fosterfamiljen?
Jag var ett år cirka. Ett eller om det var ett och ett halvt.
Så du har inga egna minnen av den här?
Nej, kulturen. Nej.
Och hur var du som barn?
Oj, jag vet knappt. Mitt första minne som jag har i hela mitt liv, då är jag 8-9 år. Så jag är ganska gammal. Jag tror att jag var ganska glad och sprallig hemma. Livfull på något sätt. Jag tyckte livet var ganska roligt ändå. Så. Ja.
Hur var det i skolan?
Det var jobbigt. Det var jättejobbigt. Mina första 7 åren så blev jag utmobbad. Vi gör en flytt i första klass. Så jag blir väl ny med flera andra vänner. Men jag är ett fosterbarn. Jag har sås på mig väldigt mycket. Jag är nog ändå ganska orolig som liten tror jag. Så jag var ganska udda. Som gjorde att de andra barnen... Jag var ett lätt offer för att bli mobbad. Mm. Så jag hade inga kompisar alls. När jag är 13 så hittade jag andra kompisar på ett annat ställe. Och lär mig att är man lite våldsam så då håller sig folk borta. Så jag blir ganska upprorisk i min tonårstid. Hittade ett gäng som var på ett annat ställe i Stockholm. Så jag skolkade mycket, var ute och drack mycket, jag rymde hemifrån, jag kunde liksom vara borta flera dagar. Ingen skulle bestämma vad jag skulle göra liksom.
Och då var din fosterpappa polis?
Han var polis. Och är man då strulig och så vill man inte att... Man vill på något sätt säkerställa att ja, men jag är ingen polisdotter. Man måste vara lite värre för att alla ska ta en lite mer på allvar på den sidan livet. Liksom. Så att jag har varit lite extra våldsam, lite extra grym, lite extra galen. Var aldrig i skolan för att liksom passa in.
Hade du någon kontakt med din biologiska mamma och pappa? Under den här tiden?
Inte mamma. Pappa. Jag har en farmor. Eller jag hade en farmor. Hon lever inte idag. Hon har varit med i mitt liv sedan jag var liten. Så genom henne så fick jag ha kontakt med pappa. Väldigt sporadiskt. Varför vet jag egentligen inte. Men så blev det. Och mamma träffade jag första gången när jag var 15. Så hittade så hos henne. Och då fick jag se henne och förstå att hon inte hade haft det så himla lätt. Jag gick väl och tänkte att hon bodde i USA och hade levt glamoröst liv och skitit i mig, liksom, och lämnat mig. Men verkligheten var ju att hon, ja, men hade suttit inne och hon var, ja, men haft levt ett hårt liv, varit hemlös sen hon var kanske 10-12 år. Så att hon hade verkligen levt ett tufft liv.
Vad gjorde det med dig? För du var ju också ute liksom, på hårda grejer då när du var 15.
Ja. Ja, att träffa mamma och få höra att hon inte haft det lätt, det gjorde att okej, det beror inte på mig i alla fall. Jag kanske var önskad i alla fall. Om någon, ja, men då är ju hon som jag.
Du drog liksom likhetsparalleller där? Liksom.
Ja, men lite så tror jag att jag gjorde. Och jag kommer ihåg när hon gick, då ville jag inte att hon skulle gå. Så hela mitt inre brast ju liksom, bara ta med mig på något sätt. Sen träffade jag väl henne 2 gånger till efter det. Sen gick hon bort för kanske, kan det vara 13 år sedan kanske, 14 år sedan. Vi drack alkohol, vi sniffade lim, ja, men gjorde allt man inte fick göra, förstörde saker, slog på människor. Jag kände när jag var 15 att ja, men alltså, det här behöver få en förändring i mitt liv. Jag kan alla civilsnutar, jag är osams med mamma och pappa hela tiden. De litar inte på mig. Det är inte jätteroligt att känna så. Så jag tog ett beslut att jag vill flytta till Trosa, sa jag till min mamma ändå. Jaha, så varför det? Ja, men det funkar ju inte så bra här i Stockholm. Jag vill flytta till din syster. Jag hade en moster, eller en fostermoster och hennes man som bodde där. Som också senare introducerade, eller som jag hade nära kontakt med som familj då. Och mamma och pappa tänkte väl, ja, jag var ganska bestämd på saken, jag skulle flytta dit. Sen sportlovet, i 9:an så flyttade jag dit. Och då har jag 0,001 typ i betyg.
Nästan obefintligt.
Nästan obefintligt. Men jag lyckas plugga upp dem i 9:an, så i 9:an när jag går ut så går jag ändå ut med 3,0.
Wow.
Mm.
Var det en radikal förändring i ditt liv? Lade du liksom våldet och alkoholen på hyllan? Eller hur var livet i Trosa?
Livet i Trosa, ja. Vad gjorde jag? Jag hade väl... Jag fick nya kompisar. Jag var mer i kyrkan. Jag fick väl kanske en annan chans. Jag fick... Folk kände inte mig, vem jag var. Jag kunde få börja om på ny kula igen. Och jag ville väl någonstans vara till lag och visa att ja, men jag kan faktiskt. Jag hade ju flyttat dit för att det funkar inte i Stockholm. Och då måste jag ju ge allt liksom. Och det gjorde jag. Och det gav lön.
Och sen efter... Du var klar i skolan och sådär.
Ja, sen skulle jag gå en bibelskola på Hjälmared. Men under de här åren så har jag varit med om ganska tunga saker. Och under folkhögskola, eller under den här bibelskolan, jag tror jag går en termin. Och jag var väldigt lite i skolan då. Jag var mest på krogen och kröka. Och det var ganska mycket jobbiga minnen som började komma till ytan. Så att när mamma och pappa kommer och ska hälsa på mig över jul. Så säger de att du åker med oss hem för du ska inte vara kvar här. Du mår inte bra. Du är inte i skolan och du är otroligt smal. Och jag hade nog åkt in och vända på psyk också tror jag. Så då fick jag snällt följa med dem hem.
Du gjorde det.
Ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Så jag åkte hem till dem. Ett halvår ungefär så gick jag Arbetsförmedlingens jobbsökarkurs. Min fosterbror Patrik hade en serverarbutik som jag fick komma in och jobba i också. Och det gick ganska hyfsat bra ändå så. Och för mig att jag ska prova bibelskola en gång till. Och åker till Uppsala då. På Johanne Lunds bibelskola. Men även där så är jag väl ute ganska mycket. Man hittar väl sina liken någonstans. Trasiga, söker trasiga liksom. Och det var väl någon liten präststudent där som hade sina vingar över mig. Som hämtade mig på krogen väldigt mycket. Mm. Som vi hade nedanför studenthemmet där. Och sa, du ska ju inte sitta här själv. Vad gör du här? Kom nu liksom. Så jag insåg vi redan då att jag har problem med alkoholen. Så att redan som 18-åring så är jag alkoholist liksom. Jag kan inte hålla mig ifrån alkoholen utan... Jag gillade den jag blev. Jag tyckte om att jag blev mer modig. Jag blev en människa jag kunde stå för som jag trodde då. Och hur kan något sånt vara fel? Sen strax därefter träffade jag en kille som blir mina barns pappa. Och vi gifter oss och lever ett liv tillsammans. Vi får barn, ytterst lite alkohol. Mm. Men jag märker väl när vi bor i Uppsala att när jag pluggar att ja, men jag börjar hänga med på festerna och jag börjar liksom smussla undan och börjar röka tobak. Och jag skulle alltid dricka mig full liksom. Och då kände jag, nej men nu flyttar vi igen. Nu flyttar vi härifrån för att det här blir ju inget bra. Så när vi hade fått vårt första barn och jag väntade vårt andra barn så bestämde vi oss att flytta till Nyköping. Man brukar säga en gång alkoholist, alltid alkoholist. Och någonstans stämmer det och... Om man då tittar på de gener jag har. Jag föddes med abstinensbesvär. De fick ge mig motgift redan som spädbarn. Liksom. Och då är det klart att jag lättare fastnar för det när jag är vuxen. Det var något min mamma var väldigt tydlig med mig. Alltså min fostermamma. Var noga med att inte dricka så mycket. Du har genen i dig.
Just det.
Och jag tyckte väl att hon var väl bara dum liksom. Ja men vadå? Det är väl roligt att dricka, man blir lite avslappnad och det är lite nice. Så jag hade många som varnade mig men jag lyssnade inte. Jag har alltid gått min väg liksom och kört på. För att göra något åt liksom sina problem så behöver man ju också erkänna dem. Mm. Och jag kunde väl erkänna att jag var alkoholist och att jag hade ett missbruk men jag kunde inte göra det för andra människor då. Det var liksom något jag mörkade väldigt mycket med.
Vad gör det med ens självkänsla?
Alltså när man är i ruset så är det klart du kan lita på dig själv. Mm. För du är ju störst, bäst och vackrast. Mm. Inget kan gå fel. Och sen när du vaknar på morgonen efter så mår man jättedåligt. Nej, alltså nu i efterhand är det klart att man inte kan lita på. Att jag inte kunde lita på mig själv. Men där och då så såg jag inte det.
Nej.
Alkoholen blev en flykt. Och den blev... Ja, men den dövade ångesten. Den dövade... Ja, men det gjorde att jag kunde glömma det som var jobbigt där och då. Och även mina tidigare trauman jag gått igenom.
Mm. Under den här perioden hade du arbete.
Ja.
Så du hade en lön och...
Ja.
Så utåt sett så såg det bra ut?
Absolut. Ytan var ju jätteviktig för mig. Jag jobbade ju som röntgensjuksköterska.
Mm.
Och och det ser ju bra ut. Att kunna ha jobb. Vad har jag för problem då? Liksom? När man kan sköta jobb. Och jag hade barnen varannan vecka. Och när jag inte hade barnen. Då var jag inte på jobbet. Så var jag väl liksom full hemma.
men någonting händer.
Ja, någonting händer. Jag får kontakt med amfetaminet egentligen. Det är väl där det brister egentligen. Jag träffar ytterligare då en kille som höll på med amfetamin. Som bjuder mig på amfetaminet och jag inser att det här är ju jättehärligt. Jag mår bra, jag blir självsäker, jag blir all dålig självkänsla och psykisk ohälsa blir ju liksom så bortblåst. Jag har alltid varit nyfiken på droger egentligen sådär och jag har alltid sagt att börjar jag med droger så kommer jag säkert fastna i det. Mm. Så att jag har väl ändå haft en viss distans till det med tanke på mina föräldrar då.
Mm.
Men nu kom det väldigt nära. Och jag klart jag ville testa.
Och upplevelsen var fantastisk.
Den var magisk. Och sen då tillsammans med alkoholen var det ju ännu bättre. Alltså jag fick inte den här fyllan där man blir okontrollerad. Jag kunde ha kontrollen. Amfetaminet på något sätt stabiliserade allting.
Ja.
Så att jag kunde ju vara vaken flera dygn och jag kunde vara närvarande mamma. Jag fick beröm av många i det. Vi bodde i ett litet radhusområde. Och då sa grannar, du är så engagerad i dina barn, Diana. Det är ju jättefint att se.
Mm.
Och jag upplevde mig nog engagerad och jag var engagerad. Jag hängde med dem i lekparken och lekte med dem. Och, man såg inte att jag använde och att jag hade det tunga missbruk som jag hade där och då. Sen blir jag av med den lägenheten och då köper mina föräldrar en lägenhet till mig. Och där någonstans så blir väl min misär mer tydlig. Och nu har jag inte barnen varannan vecka utan nu har jag kanske barnen varannan helg bara, cirka. Och jag får för mig att flytta till Sundsvall och bli hyrsjuksköterska. Man brukar säga att man har en geografisk flykt. Jag förstod inte att det var jag som var det stora problemet för mig själv. Utan jag tänkte att det är ju Nyköping. Jag flyttar till en annan stad så blir allt jättebra. Men det blev det ju inte. Efter några dagar så sitter jag i parkbänken liksom med A-lagarna. Istället för att vara på jobbet och sjukskrivning. Så blev det. Mitt liv fick ju en jättedramatisk nedåtspiral. I det här laget har jag börjat med sprutor också. Så att
ringer man hem till sina föräldrar och talar om att nu är jag bostadslös?
Jag kommer inte ihåg hur de fick veta det. Mm. Men
det var inte du som ringde kanske?
Nej, jag tror de ringde och undrade vad som hade hänt.
Mm.
Och jag berättar och skyller ju såklart allt på kommunen, tycker jag att de är dumma i huvudet. Och vid det här laget så blir man skäms. Alltså, jag vill inte att mina föräldrar ska se det här. Alltså, ja, men du förstår, jag har en pappa som är gammal polis.
Exakt.
Det är lite pinsamt. Men jag har en familj som jag ändå älskar, som jag någonstans sviker otroligt mycket. Så våran kontakt vart ju liksom otroligt mycket sämre. Jag ringde gärna inte hem till dem.
Nej.
Och ringde dem och frågade hur jag mådde. Ja, men det är bra. Ja, jag har inte tagit något, jag är nykter. Jag kanske var, fast jag var nypåtänd. Men det blir lögn på lögn på lögn liksom. Och hela livet sen kretsar ju kring mig.
Mm.
Alltså, allt handlar om mig i det här läget. Alltså, vad som hände i deras liv var inte speciellt intressant för att. Och det händer mycket i mitt liv. Det händer mycket när man har ett sånt här liv. Liksom. Vissa skapar man ju band till. Vissa har jag fortfarande band till idag.
Mm.
Men det är väl klart. Alltså man dras ju till dem i samma situation. Liksom. Och någonstans så backar man väl upp varandra. Idag är det väl ett annat läge kanske än vad det var då. Det har gått fort i attityder och hur det ser ut.
Mm.
Jag vet att det är helt annat klimat ute än när jag var ute.
Mm.
Då var vi kanske, om man säger, 5 akut hemlösa. Och vi 5, ja men vi hjälpte varandra. Vi kanske bodde i samma trapp. Och, ja men man hade ändå någon typ, man delade någonting gemensamt liksom. Jag hängde väl med dem i min ålder uppåt. Jag hängde inte med dem som var yngre. Det var, har jag någonstans lärt mig liksom att nej. Det ska man inte. Det är väl klart att jag kunde hänga med några som var kanske lite under 30, men 20 under, nej. Jag ville någonstans att mitt liv vill inte jag föra vidare på någon annan. Man sätter inte första sprutan i någon. Man,
bara hjälper man varandra att sätta sprutor? Eller?
Ja, 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 men det gör man ju där ute. Ja, ja, men så är det ju. Alltså, självklart, det gör man. Och det skapar ju också band mellan vissa människor. Liksom, att man, man delar sprutor, man hjälper varandra. Om inte jag kan sätta på mig själv så får ju... Jag hade ju någon som var min sticksköterska. Liksom. När inte jag kunde så kunde alltid hen. Och det är ju så, i det här läget så har ju missbruket blivit så tungt. Så får man inte i sig sina droger så blir du ju sjuk.
Ja.
Alltså du får ju fysiska symptom. Jag börjar få ont i kroppen, man börjar frossa, man börjar må dåligt. Jag brukar säga att man går ner som en stor gyttje, mörk gyttje avgrund som bara drog ner en. Liksom. Och man kom inte upp. Och det enda som fick dig att bryta det var att tända på igen.
Ja.
Och då blir man, och till slut blir man ju normal på drogerna. Och folk tycker att man är påtänd fast du inte är påtänd. Liksom.
Under de här åren som du var hemlös och var tung missbrukare, fanns det människor liksom utanför de här kretsarna som var, som du stötte på eller som gav någon slags framtidstro eller hopp? Nej. Eller var ni utelämnade till er själva?
Ja, det var vi.
Pratar ni om framtiden någon gång?
Nej.
Det var här och nu?
Ja. Alltså du kan inte tänka så mycket längre för du vet inte om du lever imorgon.
Nej.
Så det är väldigt mycket här och nu, nästa, liksom, nästa dos, nästa brott, nästa, men inte längre än så.
Och brott, det var för att få tag i pengar för drogerna?
Ja. Jag fick ju inga pengar från SOS. SOS hade ju, sa ju till mig ganska tidigt där att jag har ju bränt mina broar. Just det. Så jag kan ju glömma att få hjälp ifrån dem.
Mm.
Jag sökte, man kan ju söka så här akuta matpengar som egentligen inte de får neka, men det nekade de. Mm. Så att jag fick, jag hade ju ingen inkomst alls. Och då måste man ju begå brott på olika sätt. Källare, vindar, andra brott som jag gjorde som jag kanske inte kan gå in på här, men ja, man blir kreativ och man blir otroligt uppfinningsrik.
Verkligen, det låter som att man kan överleva på nästan ingenting.
Ja, alltså jag hade nog en daglig utgift på, ja nu måste jag tänka här. Alltså mitt knark om dagen kanske kostade 1000-1500. Sen lite alkohol på det och sen lite piller och sen cigaretter på det. Så 1500 om dagen ungefär gick jag på. Alltså en utgift. Och av något sätt så lyckades man få ihop de där pengarna.
Ja. Det är, delar man liksom med varandra? Ser man till så att alla får tillgodosedda behov eller är det liksom mitt i mitt?
Mig och mitt är ju det viktigaste.
Ja.
Sen har man väl en liten krets som man liksom hjälper också såklart.
Ja.
Men långt ifrån alla.
Just det.
Jag hade väl 2-3 stycken som var mina närmaste som jag kände jag kunde lita på. Och vi hjälpte alltid varandra liksom.
Mm.
Men det är väl klart, man utgår ju hela tiden från sig själv. Sen som tjej då, som jag var, så är man ju utsatt på ett annat sätt. Alltså, ensam kan du inte vara. Och tjejer i missbrukskretsarna, alltså vi är väl inte jätteduktiga på att skapa kontakt med varandra, utan vi ser varandra mer som kanske rivaler, konkurrenter, var det, ja. Så att oftast hängde man ju med killarna. Med langan eller med, ja.
Just det.
Så jag undvek mitt gamla liv.
Ja.
Till max. Nej, jag hamnade på ett straff. Jag åkte inte in till Berg.
Ett fängelsestraff
alltså? Ett fängelsestraff. På, jag kommer inte ihåg hur länge jag satt. Jag var väl 7 månader kanske. Och det var ju jättejobbigt i början. På något. Men jag hade väl bestämt mig någonstans. Att, nej, men jag ska göra något vettigt med den här tiden jag sitter. Så att jag gick 12-stegsprogram där.
Mm.
Jag fick kontakt med pastorn där. Som på något sätt väckte mitt liv till Gud igen på något sätt. Och jag känner väl när jag sitter i min cell. Det är ju så här att du blir inlåst på kvällarna.
Mm.
Klockan 7 på kvällarna så låser de in dig. Och då är det bara, då har du en liten yta på att röra dig på. En tv, säng och toalett i stort sett. Jag tyckte de här inlåsningarna var ganska jobbiga i början. Men till slut så hamnade jag väl i något kapitulationsläge. Liksom, där jag bara, men Gud, jag orkar inte längre. Liksom. Hjälp mig, jag pallar inte. Finns det en chans för mig att börja om? Och där upplever väl jag hur någon kärleksfull kraft liksom möter mig. Och hur jag på något sätt får ett nytt möte med Jesus. Och hur han på något sätt fyller min insida med sin kärlek. Och hur han omsluter mig liksom. Så kvällarna blev ju till slut min Jesus-tid. Och där jag fick också kraften att vara Diana ute på en anstalt. Ute på ett fängelse. Hinseberg är ju en klass 2, alltså den högsta klassen för kvinnor.
Mm.
Och det kan vara ganska tufft att sitta med andra kvinnor som också är kriminella. Men de där kvällarna och nätterna, de gav mig orken att orka kriga vidare liksom, på något sätt.
Just det.
Men det kom ju en tid efter fängelsestraffet också, när jag ska komma ut. Och jag har ju de här erfarenheterna i mig och känner att det självklart kommer fixa det här. Jag trodde det på fullast allvar. Ja. Det här kommer gå jättebra. Jag tror jag klarar mig 2 timmar ute i friheten. Så sitter sprutan i armen igen och tänder på och hamnar i samma situation igen då, i hemlöshet. Och är ute 1 år till. Och det är nog det värsta året jag någonsin har upplevt. Jag blir otroligt tom på insidan. Utåt sett så ser det kanske bra ut, men på min insida så blir jag mer och mer tom och ihålig liksom. Och orkeslös, och jag orkar inte. Så jag åker in på ett straff till.
Mm.
Och sitter inne 1 månad bara. Så det var ju bara en viloperiod liksom. Kommer ut och ute 1 vecka. Och blir dålig. Jag får knark som är dåligt. Riktigt dåligt. Hallucinerar en natt. Jag har aldrig haft en enda hallucination egentligen.
Nej.
Under dessa år. Men börjar få hallucinationer nu. Ber min vän som är med mig. Nu går vi till Stadsmissionen liksom. Jag mår så dåligt. Jag har ont i kroppen. Jag kräks. Jag är inte alls mig själv liksom. När jag vaknar sen på morgonen på Stadsmissionen så kommer inte jag upp ur sängen. Och de frågar, men du behöver gå upp nu Diana. Aldrig i livet, säger jag. Jag kommer inte upp, jag mår inget bra. Då behöver vi ringa ambulansen. Ja, gör det då. Ambulansen kommer, tar feber på mig. Då har jag 41 eller om det var 42 grads feber. Så de åker in i blåljus direkt in till akuten såklart. Konstaterar att jag har fått blodförgiftning. Jag har fått hjärtsäcksinflammation. Jag har fått infektion på klaffarna och proppar på lungorna. Mm. jag tycker att jag är jättesmart, så jag har ju med mig knarket med mig in till sjukhuset. Och det här visar kanske hur sjuk man är som missbrukare. Så jag kommer på det i min sjukhus här, men jag har ju typ lite kvar. Jag drar i mig det. Men får en dödsångest där på säng och bara, vad är det jag har gjort? Det är ju det här som gör att jag sitter här och liksom är på väg och liksom dö. Jag är jättesjuk i min kropp. Vad håller jag på med? Jag behöver ha hjälp. Jag är ju jättedålig. Jag är ju sjuk. Och tar ett beslut där att jag vill... Eller jag förstår nog. Om jag kommer ut nu och fortsätter den där vägen, så kommer jag dö inom ett år. Så kommer jag vara ner begraven liksom. Jag vill leva. Jag har två döttrar som jag vid det här laget inte har någon kontakt med. Som jag har knarkat bort totalt. Jag vill leva för deras skull. Och kommer ihåg vad jag fick uppleva på Hinseberg. Liksom, med Gud och hans kärlek. Liksom. Där jag säger till Jesus bara, du måste hjälpa mig. Jag klarar inte det själv. Och jag var ett hopplöst fall. Det var jag. Det var ingen som trodde att jag någonsin kunde liksom ta mig ur det här. Polisen tyckte jag var hopplös. Ja, men ingen trodde på mig verkligen. Och jag trodde knappt på mig själv heller. Men på den vägen blev det. Jag blev inskriven på ett akutboende. Och väljer att gå behandling. 12-stegsbehandling. Där jag... gjorde ett ärligt försök. Och tittade ärligt på faktorerna och på vem jag var. Och det är en ganska jobbig behandling, 12-stegs. Där går du verkligen igenom det du har gjort och ta ansvar. Liksom. Mm. Men varför jag ville ha 12-steg var för att där har Gud som en högre makt. Liksom. Mm. Eller kraft, tycker jag om att säga. Ja. Jag ser hur sjuk jag är i mitt användande. Att inte ens döden kan hindra mig. Mm. Jag brukar beskriva att jag var i ett dödens väntrum.
Just det.
Men inser att jag vill inte vara i dödens väntrum. Jag vill välja livet.
Du säger också att du var ett hopplöst fall.
Ja.
Var det så du kände själv också?
Ja. Ja, ja. Ja, men jag skulle ju aldrig sluta heller. Jag vet många som har blivit förvånade av mina gamla kompisar. Du satt ju och sa att du aldrig skulle lägga ner. Vad hände? Ja, vad hände?
Ja.
Och så, ja.
Och sen så gjorde du 12-stegsprogrammet en gång till då?
Ja, det gjorde jag. Fast hemma i min hemstad. Egentligen ville kommunen skicka iväg mig igen. Men jag hade en otroligt bra socialsekreterare som lyssnade på mig. Mm. Och jag vet inte om jag kanske var väldigt målmedveten den här gången. Jag var väldigt ärlig med henne. Jag insåg nu att men hon vill ju inte mig något illa. Hon vill ju att det ska gå bra för mig. Mm. Och det var samma socialsekreterare som också 5 år, 10 innan satte mig på gatan. Men... Och hon var ett otroligt stöd. Och jag sa till henne att om jag misslyckas hemma så då får du sätta mig vart du vill. Men ge mig en chans att försöka. Jag ska ju ändå tillbaka hem. Så jag måste ju möta problemen i min egen hemstad förr eller senare. Och jag vill göra, jag vill prova hemma liksom. Och hon, ja men då får du göra det. Så vi hade väl någon deal där.
Just det.
Men det är ju inte bara att bryta. Alltså det är ju... Jag insåg ju också ganska snabbt att jag kan inte ha kontakt med mina gamla polare. Jag måste ju liksom göra en hel omvändning. Men jag hade ju en gemenskap liksom, tillfrisknande grupp i Nyköping som jag vände mig till ganska snabbt för att få nya vänner. För jag förstod någonstans att jag vill ändå hänga med mina lika någonstans. För jag kände mig ganska konstig i den normala världen. Och där hittade jag en ny gemenskap liksom. Jag hade väl kanske Jag hade flyttat ut ifrån. Jag hade skaffat egen lägenhet. Det var första julen som jag skulle fira. Jag blev nykter april 21. Sen december 21 så kände jag att det började. Nu svajar det lite liksom. Det var mycket som hände. Och i den fasen jag var i mitt tillfrisknande också. Så ringde jag till henne och sa att jag vill tillbaka till det här hemmet. För jag litar inte på mig själv. Jag kan inte, jag måste få vila eller få komma dit några dagar. Självklart, sa hon. Och sen tror jag 2 timmar efter så satt hon i bilen nedanför mig och väntade på mig och körde dit mig. Och då sa jag det, men alltså, du lyssnar ju på mig. Vad är det? Alltså tack, det betyder så mycket. Men då vart väl hennes gensvar, ja, fast om du vill ju verkligen. Och när man verkligen vill så finns det hjälp. Och så var det verkligen. Jag fick all hjälp jag behövde liksom.
Ja. Hade du kontakt med dina föräldrar? Dina bröder under tiden du...
Inte mina bröder. Nej. Min mamma och jag hade... Mamma och pappa och jag fick kontakt.
Ja.
Vi fick en ny kontakt när jag satt på Hinseberg.
Mm.
Så gjorde mamma och jag en deal att... Hon förstod ju att jag hade ju liksom smusslat med dem hur mycket som helst. Och jag började väl förstå på Hinseberg att orsaken till att jag gjorde det var för att jag trodde att jag skyddade dem.
Ja.
Och det berättade jag det för mamma. Och då så sa vi det att om mamma kunde ställa en fråga till mig, om hon visste, om hon kunde ta svaret, fast svaret kanske var inte det bästa svaret, så lovade jag att jag alltid skulle vara ärlig. Så att det här sista året som jag var ute som var så jobbigt, när mamma ringde och så här, det var ju, jag kunde ju vara både påtänd och avtänd liksom. Men jag var ärlig med henne och hon stod kvar. Och idag så har vi ju liksom, det är min bästa vän idag. Både mamma och pappa. Många tycker att jag är otroligt stark. Och en del tar till sig det liksom. Och försöker göra bättring i sitt liv. Men det finaste var väl nu för någon vecka sedan. Eller för, kan det vara någon månad sedan eller något. Så var jag ute på anstalten i Nyköping.
Mm.
Och delade mitt vittnesbörd för fångarna där. Och det var en mäktig känsla. Och den responsen var väl alltifrån att de hade blivit styrkta till att vad stark du är. Och det är väl det jag vill egentligen. Alltså jag vill berätta min berättelse för att jag vill ge ett hopp. Det finns ett hopp och det går att ta sig ur det träsket. Ser kanske hopplöst ut, men det funkar. Mm. Det går om man bara vill och om man har rätt hjälp och stöd.
Finns det något som du skulle kunna säga till den personen som är anhörig eller lever nära eller en person med missbruk?
Dalta inte. För mig så var det mina konsekvenser som gjorde mig nykter. Eller det var inte konsekvenserna i sig, men det är konsekvenserna som gör att man inte orkar. Och se människan bakom varje trasig, bakom varje människa på en parkbänk så finns det en historia. Lyssna på den. Men dalta inte. Var tuff, hård kärlek. Min mamma och pappa till exempel. Jag hörde sällan av mig till dem för att få pengar eller något. För att det var kört, för att jag fick sällan. Eller jag fick pengar, men det var... Det var väl 2-3 gånger jag ringde till dem och det var liksom det förhöret och till slut jag orkade inte. Men jag är tacksam idag att det inte var lätt att få pengar ifrån dem, för att ger man pengar och liksom, ja, men du får komma och sova på soffan eller, alltså du möjliggör att det kan fortgå. Det är den där källaren som gör att du orkar inte längre.
Ja.
Ge mat. Ge inga pengar.
Just det.
Och våga sätta gränser. Och det är inte ditt fel att ditt barn hamnat i ett missbruk. Det kan aldrig vara någon annans fel. Det är dens val.
Och om vi ska avrunda här, så om du skulle säga någonting till ditt 15-åriga jag.
Ja.
Om du backar tillbaka liksom, när du började med alkohol och missbruk. Och kanske när du tog droger första gången. Sådär. Mm. Om du hade fått spola tillbaka, vad skulle du säga till Diana då?
Ta inte en droppe. Ta ingenting. Var dig själv. Du duger precis som du är. Skulle jag nog säga.
Tror du hon hade lyssnat?
Kanske om det var jag som svarade. Ja. Men jag var ganska envis då. Och många är det. Jag gick min väg. Idag är jag otroligt tacksam faktiskt. Det kan låta helt sjukt. Men jag är otroligt tacksam att jag har den historia som jag har. Att jag har gått igenom det jag har gått igenom. Det har varit svårt och det har varit mitt första nyktra år. Det har liksom, det är bland det tuffaste och jobbigaste, svåraste jag har gjort i hela mitt liv. Men så värt det liksom. Idag kan jag använda mina erfarenheter i möte med andra människor. Jag har en mycket bredare känsloregister idag. Jag kan förstå människor på ett annat sätt. Jag vet hur jag fungerar i olika pressade situationer. Jag har fått lära känna mig själv på ett sätt som jag aldrig skulle ha gjort om jag inte hade haft min bakgrund.